Du lyssnar på Tunneln av Mark Jonsson. Uppläst av mig, Gerhard Håberstorfer. Till min far Tommy. Se där i vilket sällskap jag strövade på Babels gator. Augustinus, bekännelser 2:5. Översättning Bengt Ellenberger, 2010. Prolog. Ari Tarkan var en morgonmänniska tills nattskiftet ändrade på det. Hans kropp sa att det var förmiddag när han kom till Sveatunnelns norra mynning och möttes av den tomma vaktkuren. Klockan hade passerat midnatt. Det var den sista maj och byggarbetsplatsen låg stilla. Han plockade åt sig en stavlampa i vaktkuren och gick in på området. Ari Tarkan var en undersättsig svarthårig man i 50-årsåldern. Han hade burit sina byggkläder med stolthet tills de krävt att han skulle lämna ifrån sig dem. Kängorna skulle han inte sakna. De hade suttit som pjäxor på hans fötter. Lönen kunde han inte klaga på. Den var svart och i euro. Och det mesta skickade han hem till sin mamma. Den turkiska armén visste om att det kom pengar varje vecka, men de tyckte tydligen inte att det var värt att besvära hans mamma, trots att han var desertör, för de lät henne vara i fred. Han promenerade på den nylagda asfalten som lystes upp av modulstrålkastare, kanske de ljusstarkaste Ari sett sedan han arbetade på Elbphilharmonin i Hamburg, fullt medveten om att han gjorde sig skyldig till olaga intrång. 100 meter fram till tunneln. Han syntes från alla håll i det skarpa ljuset och iakttog med spänd uppmärksamhet sin egen skugga. 50 meter. Väktarna skulle brotta ner honom om de hann tillbaka. Precis som de hade för vana att göra med miljöaktivister som sparkade och vred sig som fällda djur i sina meningslösa flyktförsök. Sedan skulle de kontakta projektkontoret och efter det skulle de ringa polisen. Ari nådde nedfarten mot portarna till arbetstunneln. Han öppnade en mindre dörr i den stora porten och gick in. Lutningen där inne fick honom att stå still en liten stund och titta ner i mörkret. Det hade blivit en nervös vana att göra så innan han klev ner i den varma, fuktiga underjorden med luft som snabbt tjocknade. Ventilationssystemet jämrade sig och kondensvattnet rann längs väggarna. Länge hade råttor varit hans sällskap, men de hade han inte sett till alls den sista veckan. Det finns ett problem med tätningsmedlet, hade han sagt till platschefen. Mängden som krävdes för att täta sprickorna skulle ha omfattande negativa hälsoeffekter på tunnelarbetarna och även stor miljöpåverkan. En förman hade tagit emot hans skriftliga klagomål, vikt pappret till ett flygplan och skickat iväg det i luften för att visa att det inte fanns något i redogörelsen som var av vikt. Platschefen hade tackat för synpunkten och sagt att han tagit informationen vidare så högt upp i den svenska hierarkin att Tarkan inte ens visste vilka spelarna var där uppe. Dagen efter hade Aris förman fört honom åt sidan, lutat sig fram och med eftertryck meddelat att hans kunskap inte längre var önskvärd. Men de tackade för hans insats. Din kunskap är inte längre önskvärd. Att Ari blev av med jobbet sades bero på arbetsbrist. Men han visste vad det egentliga skälet var. Han hade sagt sanningen. Det fick honom att tänka på asiaterna som aldrig sagt ett ljud. De som hade lärt honom spela mahjong i barackerna. De kryptiskt tecknade spelbrickorna på de små mahognistöden. Han hade redan glömt de flesta av reglerna. Ett ögonblick av sorg kom över honom, eftersom han aldrig skulle träffa dem igen. Å andra sidan skulle han inte sakna de svenska tunnlarna, eller ens Sverige. Boendet var värre än allt han hade sett på Balkan. Böngrytorna i baracken kväll efter kväll var något som hans mamma skulle ha slängt ut till hundarna. Yrkesheden hade fått honom att stanna. Men det hade uppenbarligen inte uppskattats högre upp i hierarkin. Han riktade stavlampan mot taket där det främsta beviset...